Det här är en podd från Svenska Yle.
Vad är egentligen sant och vad är falskt när det gäller den ryska oppositionspolitiken Alexej Navalny som just nu ligger på sjukhus i Tyskland? Han är förgiftad, det vet vi, men sen är frågetecknen väldigt många. Det här är Nyhetspodden och jag heter Karin Götelid och jag ska prata om det här med Susanna Sjöstedt som är Svenska Yles utrikeschef. Susanna, frågorna är ju nog betydligt flera än svaren här, eller hur?
Ja, det kan man verkligen säga. Man vet ju inte vad som har hänt och man vet inte vem som ligger bakom det och man vet inte vem som vinner på det här.
Men om vi tar det från början då så, Alexej Navalny är en rysk oppositionspolitiker. Han är 44 år gammal och förra veckan, alltså torsdagen den 20 augusti, så blev han akut sjuk ombord på ett flygplan och det var där det sen rullade vidare, eller hur?
Ja, det var ju alltså så att han var på en sån här rundresa i Sibirien. De skulle ha regionalval i Ryssland och det där, och liksom, Khabarovsk-regionen har ju varit väldigt mycket i rubrikerna och människor protesterar. De har en populär guvernör som har blivit fängslad i Moskva och det där. Och i sviten av de här demonstrationerna i Vitryssland så hade ju tagit vid också. Inspiration har liksom flyttats över till Ryssland och Alexej Navalny som är en mycket karismatisk person och oppositionens liksom största ansikte i Ryssland, så han var då där och hade talat till folk och sånt. Och så det där klev han ombord på ett plan, hade druckit då en kopp te och under det här flyget så blev han ju plötsligt då väldigt, väldigt sjuk och hade börjat ropa och skrika och flyget måste göra en nödlandning i Omsk. Och han togs in på sjukhus och det där ska vara mera poliser än sjukvårdspersonal där när de nödlandade där sen då med Navalny. Och sen var han ju då där och blev nedsövd i koma och så är det ju då så att först hette det att det fanns spår av förgiftning. Det var ju det som de genast trodde, alltså Navalnys stab, att han har blivit förgiftad. Det var någonting i det där te. Och först så sa vi sjukhuset att det finns symptom på förgiftning och sen så backade de och så hade vi en nervös läkare som stod och läste upp någonting från ett papper och sa att det tyder på lågt blodsocker eller hur det nu var som formuleringen sen löd.
Ja, någonting i kolhydratbalansen sa någon. Men sen då så blev han ju ändå flyttad då under stort pådrag, flyttad till ett sjukhus i Tyskland, i Berlin, där han befinner sig nu. Och här, Susanna, så här finns ju nu den här intressanta aspekten att här har vi då Finlands president Sauli Niinistö med på ett hörn.
Ja, och det är ju verkligen spännande. Alltså det var ju så att det vädjade så de ville flytta honom till Tyskland. Både Frankrike och Tyskland hade sagt att de tar emot honom, men att Berlin då, Charité-sjukhuset där, så har ju också tidigare ryska prominenta figurer, bland annat från Pussy Riot och sen Piotr Versilov, vårdats där för det där för förgiftningssymptom. Och frun vädjade då till Putin och det behövde sina utresetillstånd då, och så vidare för Navalny, och läkarna sa väl då där alltså på plats i Omsk att det går inte att flytta honom för han är så dåligt skick och de här tyska läkarteamet som hade flugits in var en annan åsikt att nu ska det väl gå att göra det här. Och det där. Men ingen hade liksom då så att säga internationellt talat med Putin om saken. Förutom då Niinistö kom det fram. Ja. Och en halvtimme efter att Niinistö och Putin hade diskuterat saken så var tillståndet i kraft och så flög Navalny ut därifrån. Att det där, vad som riktigt är Niinistös roll så det lär vi ju kanske inte få veta. Han kommenterade ju själv då på ett sånt här liksom, vet du, ödmjukt och niinistöskt vis att det var väl säkert kanske liksom att ingenting. Men det som vi de facto vet är att han hade då, vår president hade alltså diskuterat med Merkel, Angela Merkel, förbundskansler där i Tyskland. Hon hade bett honom ta upp saken med Putin. Det hade Niinistö gjort, att skulle man inte kunna tänka sig att flytta Navalny, och Putin hade inte sett något hinder i vägen för den saken, och så flögs Navalny då ut och nu är han alltså i Berlin som kanslerns speciella gäst. Det är hans status.
Och vårdas där, och där konstaterade då läkarna häromdagen att de har hittat tecken på att han skulle vara förgiftad. Och där är vi nu, så att säga. Men Susanna, om vi tittar lite på vad den här Navalny riktigt är för en typ. Oppositionspolitiker sa vi, 44 år, alltså relativt ung. Vad är han för en?
Han är en mycket intressant person, han är en mycket karismatisk person, ska jag säga så här. Han är det där, han är lite så här liksom superhjälte rockstjärna. Goes Russian opposition på något vis. Att det där, han dök ju upp på den politiska scenen för kanske 7-8 år sedan, så här liksom i folks medvetande. Lite så här på något vis i misstag, tror jag, så tilläts han bli kandidat i borgmästarvalet i Moskva mot en sån här då, Savjanin som har hållit Moskva väldigt länge, och det där, och det behövs ju kanske ofta nog i Ryssland liksom olika sorters kandidater, så det åtminstone ser ut som någon slags val när man då röstar fram olika människor. Det där, och enligt olika bedömningar så var det så att man liksom kanske tyckte att den här Navalny, att han är nu inte något stort hot, att okej, att han kan då kanske få komma som motkandidat där i Moskva. Och plötsligt så var det så att han fick nästan en tredjedel av rösterna i det här borgmästarvalet, 27%. Och det blev lite så här hupp för då myndigheterna och liksom den här kanske etablerade makten på det sättet. Och det här var ju då också innan man i Ryssland skärpte liksom greppet om oppositionen jättehårt. Att det var ju i något skede väldigt stora demonstrationer mot Putin, och de kvästes sen då så småningom. Mm. Och Navalny, men han fanns då så att säga kvar. Han är jurist i sin utbildning, och han har liksom gett sig in i sån här liksom korruptionsavslöjande projekt. Så han är oerhört skicklig medialt. Han är liksom mycket, mycket rysk, han är liksom tydlig då han säger saker. Han är slängig och han är svängig och han är liksom lite häftig på något vis. Och på det sättet kanske skulle jag säga att, vet jag någon sån här liksom rysk analytiker, liksom, han har någon sagt att han så att säga är kanske kunde vara ett hot mot Putin, därför att han spelar så att säga på samma planhalva, lite med samma stil, att han är liksom...
Just det. Han pratar Putins språk på något vis.
Han pratar Putins språk, och han talar så att folk liksom förstår vad han säger. Och om vi då har Putins den här liksom macho-hjälte-looken när han liksom rider då barbröstad och slåss med tigrar och vad han nu håller på med. Så Navalny är liksom... Han är väldigt långt från en sån här typisk rysk intellektuell, och han är väldigt långt från en sån här liksom tråkig apparatschik, sån här liksom politikbyråkrat som pratar så att ingen människa liksom förstår eller orkar höra vad det handlar om. Han konkretiserar, samtidigt så är han ju då liksom väldigt kunnig, för att de har gått igenom alltså sån här korruptionsundersökningar till exempel, och han har kunnat bevisa hur tidigare premiärminister Dmitrij Medvedev har stoppat liksom en massa pengar i egna fickor och gjort sån här YouTube filmer. Han har en kanal som har väl miljontals, för 30 miljoner följare tror jag, eller något sånt här. Där den unga ryska publiken ju är, och många utanför Ryssland. Att det är ju det att de här unga ryssarna nu, så många är väldigt språkkunniga till exempel. Det är inte samma bild som under sig i Sovjettiden då landet var mer isolerat, därför att folk helt enkelt inte liksom kunde få intryck utifrån det. De kunde inte så mycket språk heller. Men nu kan de. Så han följs av ungdomar, han följs av internationellt orienterade, och det där, och han är inte rädd.
Men det, han är inte rädd, och han har ju fortsatt sen då agera oppositionspolitiker. Han har försökt ställa upp i presidentvalet, men där blev han stoppad eller hindrad att göra det.
Så flera gånger. Han har blivit antagligen förgiftad också tidigare, och hans bror har varit i fängelse. Och någon gång var det ju så här att det var någon som slängde sån här liksom grönt giftseljonka, kallas det, som liksom i ansiktet på honom. Och det där han förlorade delvis synen på ena ögat, åtminstone temporärt. Och det här vände han till en sån här liksom media-gimmick, så att han uppträdde sen då liksom på sociala medier grönmålad i ansiktet.
Men alltså... Ja, nu är han ju då förgiftad och ligger på sjukhus. Men kan det verkligen vara så då att spåren till, eller liksom källan till det, eller den som har gjort det här på något vis har gjort det på uppdrag av Kreml?
alltså ska vi säga så att allting är ju möjligt. Samtidigt så har jag ju svårt att dels jag har inte svårt att tro ryska myndigheter om nästan någonting alls. Men jag har svårt att se vad till exempel ska vi nu säga Putin skulle vinna på det här. Så det är klart att han är ju han är en oppositionspolitiker som har liksom varit djärv och funnits där och en efter en hade ju så att säga tagit slut på olika vis. Och till exempel Nemtsov blev skjuten rakt utanför Kreml och det där och vi hade en rad journalister och också sån här liksom avhoppade agenter då i Storbritannien, en par stycken Skripal och Litvinenko sen som har blivit förgiftade. Så de oskadliggörs, människor som protesterar och det är egentligen liksom kanske märkligt att Navalny har hållit så här pass länge, kunde man säga. Men vem som riktigt nu ligger bakom det där så det är det nog säkert bara en handfull människor som vet. Det finns ju de som säger att Putin kanske blev alldeles liksom fly förbannad på grund av det här. För att han kanske inte behöver egentligen mera problem nu. Han har enorma problem redan som det är med sin popularitet som dalar. Med coronakrisen, med Sibirien, Habarovsk-regionen bland annat. Och egentligen så är det ju så att han har ju så att säga säkra sin makt nog Putin i och med den här nya konstitutionen som de nyligen röstade igenom som du ger honom möjlighet i princip att kanske vara president fram till 2036 om han så vill. Så att det där, men eftersom det där politiska livet ser ut i Ryssland så som det gör det liksom lite svårt att veta vad som riktigt händer och vad människor riktigt tycker så på det sättet är förstås Navalny ett hot mot många för att han får med sig människor.
Nu säger ju ryska myndigheter eller en talesman för Putin har sagt så här att Ryssland kan inte börja utreda någon förgiftning eftersom man inte vet om det är en förgiftning. Och sen har en talesperson för den ryska duman, alltså det ryska parlamentet, sagt att det här kan också vara utländska krafter som försöker på något vis destabilisera eller misskreditera den ryska ledningen. Och Susanna, det här är väl sånt här som är ganska typiskt i den här lägen att det blir ganska mycket olika bortförklaringar och sidospår på något vis sen när man försöker komma fram till vad som egentligen har hänt.
Ja, det skulle jag nog säga. Det där låter ju liksom som det som vi alltid får höra, att för det första så finns det inga bevis för någonting och man vet inte och det läggs ut en massa annan information som på något vis bludrar till den där situationen som att man vet inte sist att något har hänt och vad har inte hänt och så vidare. Och sen det här då med att det är liksom några utländska krafter och infiltratörer så det är ju ett sånt här liksom favorittema i Kreml att liksom att resten av världen vill Ryssland illa och håller på och myglar in sig på alla möjliga olika vis hela tiden och försöker liksom lägga krokben. Så det är liksom helt vad ska jag säga, business as usual, det är liksom den retorik som de tar till helt enkelt.
Men i det här läget är det ändå svårt att på det sättet rakt av säga exakt vem det är som alltså skulle vinna på att Navalny då, nu rent av då skulle dö av sin förgiftning, för då ska han ju kunna bli någon form av martyr.
I så fall så blir han ju då det och han blir en ikon. Och förstås de har ingen just nu lika lyskraftig då, oppositionen, men så småningom så kommer det någon annan, så är det ju alltid. Så att i så fall ska vi säga, vi ska nu begrava folk innan i förtid. Men jag skulle säga så här alltså att det är alldeles säkert så är det så att Putin inte tycker om Navalny. Det tror jag inte att han gör. Han har ju liksom aldrig ens tagit Alexej Navalnys namn i sin mun, utan han liksom talar om den här personen som ni hänvisar till eller något sånt här. Men det finns ju väldigt många andra som också har skäl att tycka illa om Navalny, som sitter på maktens olika taburetter där. Och det där han till exempel den här tidiga premiärministern Dmitrij Medvedev och olika andra människor som Navalny har avslöjat.
Ja, får vi någonsin veta sanningen?
Nej, jag tror inte. Det brukar ju vara på det här sättet att de brukar, det låter så oerhört cyniskt det här, men ta nu en Boris Nemtsov eller Anna Politkovskaya, den här journalisten, och Nemtsov, alltså oppositionspolitiker, så riktigt liksom garvad sådan för några år sedan när han sköts och sen då hon i tiden. Alltså det där, så inte fick man ju egentligen någonsin fast de skyldiga på riktigt, de som hade beställt de här morden. Utan det grävs då fram några kaukasier oftast som ser liksom skurkaktiga ut så där i bild. Och så dömer man en par personer. Men det är ju aldrig någon som på riktigt tror att okej, nu har du fått fram liksom den skyldiga. Eventuellt har du fått fram en hantlangare, möjligtvis.
Mm. Där får jag säga tack till dig, Susanna Sjöstedt, för det här samtalet om Alexej Navalny. Susanna Sjöstedt är utrikeschef på Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Det här var Nyhetspodden. Tack för att du lyssnade. Hej då!